Om jag skulle fråga er som är här, dig som är här idag, varför dog Jesus på ett kors för nästan 2000 år sedan? Vad skulle du svara då? Ja, det borde egentligen vara lätt att besvara den frågan eftersom vi har ägnat de senaste 5 söndagarna åt att läsa texter om vad Jesus säger om sin död. Har man växt upp i kyrkan och är van och har lyssnat kanske på mycket predikningar och sådär, så tror jag att svaret kanske skulle bli någonting i stil med det här att Jesus dog för att ta straffet för synden och öppnade därmed möjligheten för varje människa att få en relation med Gud och därmed evigt liv. Jag tror att många av oss skulle svara så. Har man aldrig eller väldigt sällan satt sin fot i kyrkan eller lyssnat till predikningar, då kanske det blir lite skilda svar, men många skulle tro att jag skulle svara så. Och vi har försökt förklara det här inom kyrkan med en väldigt enkel bild. Är det någon som har talat om broillustrationer någon gång? Det är någon. Det kommer en bild här på en broillustration, tror jag. Precis. Tanken som finns i den här bilden, det är att människan syndade och gjorde sig skyldig till ett dödsstraff som gjorde det omöjligt för henne att liksom ha relation med Gud. Och det här straffet kom Jesus för att ta i människans ställe, som nu då kunde gå fri och bli förlåten genom att tro på och sätta sin tillit till Jesus som dog på korset. Alltså relationen, kontakten med Gud, den blev återupprättad och helad på något sätt på korset. Och vi formade väldigt mycket av ett juridiskt tänkande kring Jesu död på korset. Därför att det har varit väldigt och är väldigt dominerande hur vi tänker. Alltså bilderna hämtas från domstolen där människan frikänns, där Jesus döms i människans ställe. Och så tänker vi i juridiska termer att det handlar om ett brott är begånget och ett straff måste utdelas. Och det straffet det tar Jesus. Och då är ju min följdfråga nu efter dessa 5 söndagarna här om Jesus och vad han säger om sin död. Var i Bibeln säger Jesus att det var därför han dog? Nu tänker ni hårt, jag ser det. Att det var därför han måste dö. Var säger han det? Och förklarar att det här är korsets innebörd. Att det handlar om en domstol och ett straff som måste delas ut och att jag tog det straffet för er. Vi har de senaste 5 söndagarna läst texter där Jesus talar om sin död. Och inte en enda gång hittills har Jesus sagt någonting om varför han dog. Eller vilka konsekvenser det skulle få. Och det är ju lite märkligt. Vi har ägnat 5 söndagar kring de här olika texterna. Som tydligt talar om hur Jesus proklamerar och förbereder sina lärjungar på att jag kommer att dö. Jag kommer att korsfästas. Men ingenstans hittills så har han sagt någonting om varför. Innebörden. Och det här är ju lite märkligt. Man skulle kunna tänka sig att vi på något sätt har sorterat bort de texterna och valt texter för att på något sätt förvirra er eller skapa något sorts intresse. Men så är det inte. Utan anledningen till att det är på det här sättet, det är att texter där Jesus säger någonting om innebörden i sin död är ytterst, ytterst sällsynta. Ja, det finns bara 2 egentligen. Där vi får en aning om där Jesus säger någonting om, glänta lite på dörren till varför han måste dö. Han upprepar flera gånger att han ska dö. Han beskriver hur han ska dö. Men han säger väldigt, väldigt lite om varför han ska dö. Och visst är det anmärkningsvärt att Jesus inte förklarar korsets innebörd för sina närmaste. Eftersom korset är så centralt i tron på Jesus och i den kristna tron. Alltså han går in i det som Gud har tänkt, har vi pratat om. Han gör det av fri vilja. Han gör det med stor bävan. Men han gör det utan att försäkra sig om att lärjungarna verkligen har förstått. Han verkar inte ens göra något sorts försök att de ska förstå. Han bara förbereder dem på att det ska ske. Och man tycker det borde ligga i hans intresse att verkligen försöka få dem att förstå. För det här är ju det största som sker i världshistorien när han dör på korset. Att de ska förstå vidden och djupet av hans död. En förklaring som skulle kunna gälla för varför han inte säger någonting om varför han ska dö till sina lärjungar. Det skulle ju kunna vara så att han själv inte visste den djupaste innebörden i sin egen död. Han visste att han skulle dö. Men han säger nästan inget om varför. Alltså det finns ju faktiskt sånt som bara fadern vet, men som inte sonen vet. Det säger han ju om sin återkomst. Att sonen ska komma tillbaka, säger han. När det sker, det vet inte ens sonen, utan det vet bara fadern. Det råder inte en fullständig kunskapsparallell mellan fadern och sonen, utan det finns tydligen sånt som fadern vet, men som sonen faktiskt inte vet. Och det står även i Bibeln att inte ens ondskans andemakter visste vad som låg dolt i korset. Vad Gud hade förberett i sin sons död. Paulus säger att om de hade vetat det, då hade de aldrig korsfäst honom. Och så här står det i 1 Korinthierbrevet 2, 7 och 8. Vad vi förkunnade Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Det finns en hemlighet, det finns någonting dolt i korset. Och frågan är om det kanske till och med var dolt för Jesus själv. Och det kan vi inte svara ja eller nej på. Men vi kan konstatera att Jesus inte ens försöker förklara för sina lärjungar om varför han ska dö. Innebörden i hans död. Han informerar sina lärjungar om att han är medveten och att han med säkerhet går mot den här döden. Och det är lidande och det är uppståndelse som väntar. Han förbereder dem på det sättet. Men han yppar ytterst, ytterst lite om varför han ska gå denna väg. Meningen och syftet med korset. Och då kan man ju tänka att Jesus måste ju tagit en väldigt, väldigt stor risk. Om detta är liksom den största händelsen som hela den kristna tron vilar på. Tar han inte en väldigt stor risk när han är så fåordig i den här frågan? Att han inte försäkrar sig om att de förstår. Hade vi inte då sluppit alla dessa diskussioner och tolkningar och åsikter kring vad som egentligen hände när Jesus dog? Och det här börjar ju redan i Nya testamentet. När man börjar liksom skriva så börjar man fundera och tolka. Och det går genom hela kyrkan. Och det går ända fram till idag. Gustav här, vår föreståndare, han har ägnat fredagen och lördagen åt att sitta och just fundera kring vad betyder egentligen att Jesus dog? Vad betyder försoningen? Alltså det är en fråga som lever i vår kyrka, i vårt samfund. Så vill ni bli uppdaterade så ska ni prata med Gustav i kyrkriket. Han har suttit 2 dagar med teologer och funderat kring det här. Men ni ser alltså diskussionen fortgår. Att det finns någonting där i korset som vi inte helt och fullt kan förstå och formulera. Och tar man sig tid att läsa resten av Nya testamentet så märker man ju att en stor del av Nya testamentets innehåll i breven är ju en konsekvensbeskrivning av korshändelsen. Där man försöker reda ut vad får det här för konsekvenser? Vad betyder det här i människans liv och i skapelsen att Jesus dog på ett kors? Och alla de förklaringarna som ges, de är ju mänskliga, vad ska man säga, idéer och konstruktioner för att försöka förstå. Därför att man har genom erfarenheten anat att det finns en kraft i korset som påverkar våra liv här och nu. Men exakt hur det går till eller vad som hände, det är där man funderar mycket. Och så använder man sig av olika bilder för att förklara det här. Och man använder bilder som man känner till, som finns i samtiden och som man liksom i miljön där man befann sig. Och läser vi Nya testamentet så finns det inte bara en bild som förklarar vad som hände på korset. Det finns flera bilder som ligger liksom sida vid sida. Och alla har de stöd i texterna utifrån det man har tänkt och förklarat kring korset. Och de här bilderna ska inte ställas mot varandra, utan de kompletterar varandra för att ge oss en rimlig chans att ta in lite grann och förstå vad var det som hände när Jesus dog. Och som jag sa förut så finns det alltså två sammanhang, texter, där Jesus gläntar lite på dörren till korsets mening och konsekvens. Och en av dem, de läser vi varje dag, eller varje söndag nästan, i den här kyrkan. Det är det vi läser i nattvarden. När Jesus instiftar nattvarden, då gläntar han lite på dörren och öppnar upp för en sorts mening. När han säger att min kropp och mitt blod blir utgjutet till syndernas förlåtelse. Alltså där ger han en sorts aning om vilka konsekvenser hans död ger. Och så finns det ett sammanhang till, och det är det vi ska läsa idag. Och då står det i Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här säger han någonting om varför, innebörden, konsekvensen utav hans död. Och det här lilla ordet lösen, det har inte med domstolar eller juridik att göra. Inte alls. Det leder oss in i en helt annan riktning. Det handlar inte om rättvisa och lagar. Det handlar inte om brott och straff, utan om någonting helt annat. Det handlar om en betalning och det handlar om frihet. Det är det Jesus säger om sin död. Den här termen leder oss in på ekonomins område istället för juridikens område. Och idag för oss så är en lösen, en lösensumma, om vi ska tala ekonomi, förknippat med kidnappningar och gisslandraman. Och ska vi tänka lokalt så är det någon kanske som tänker på han Fabian Bengtsson, va? Som sattes i en låda, blev berövad sin frihet och så krävdes det en lösensumma. Och jag har ingen aning om de betalade ut det eller inte, men fri blev han så småningom på en bänk. I Slottsskogen tror jag det var de hittade honom. Och den här bilden, den förekommer också i Bibeln. Den här utvecklar man vidare i Nya Testamentet. Men det är en bild som vi inte så ofta lyfter fram. Utan oftast lyfter vi fram den juridiska bilden. Men när Jesus säger någonting så talar han om det ekonomiska. Om en lösen och en lösensumma. För i det här lilla ordet lösen så döljer sig bilden av att människan är tillfångatagen, tagen i någon sorts gisslan, berövad sin frihet. Och den som har tagit människan som gisslan, berövat henne friheten, det är djävulen eller ondskans makt och välde. Att där är människan tillfångatagen, sitter på något sätt i ondskans klor och kan inte själv komma loss. Och så säger det här ordet lösen att Gud köper loss människan, befriar ur fångenskapen genom att betala med sin egen son, som är en lösen för att frigöra människan ur den här fångenskapen. Och här blir alltså döden inget offer till Gud, utan en betalning till fienden. Ni ser riktningen på hans död blir väldigt olika. Det är inte gentemot Gud, utan det är gentemot fienden som den här betalningen sker. Och en viss hjälp på traven i denna tankegång, det får vi av Petrus i Petrusbrevet, som lite grann utvecklar den här tanken som också finns i vår trosbekännelse. Alltså vad man tänkte hände när Jesus stod på korset. Och det är första Petrusbrevet 3, vers 18 och 19. Där skriver Petrus så här: Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Det är inte ofta vi läser det här, va? Men det målar upp en bild som tar oss bort från domstolen och juridiken till någonting helt annat. Den för oss in till en kamp mellan fienden och Gud. Och de här verserna, de har lett till en bild av den segrande Jesus som kliver ner i dödsriket, befriar de som finns där, predikar för dem och tar med sig de här ut i frihet, som det står, för att leda er till Gud. Att Jesus tar med sig de som är fångna till friheten, till Gud. Och det här har inspirerat konsten. Och jag har förstått att det finns någon som tänker att jag är väldigt konstintresserad. För jag använder ibland bilder. Det kommer en bild nu, tror jag. Där har vi en sån bild. Alltså konsten har inspirerats av den här bilden. Att Jesus liksom kliver ner där. Och ni ser, han sätter liksom foten på fienden, va? Och så tar han med sig de som är fångna till Gud. Alltså han leder människan ur mörkrets välde in i Guds rike. Och utvecklar man den här bilden så innebär det att Jesus befriar dem, brukar man säga, ur syndens slaveri. Eller dödens slaveri. Fiendens slaveri. Alltså betalar en lösen och friköper människan. Men invändningen blir då, kan man verkligen på fullt allvar beskriva människans läge som slav under synden? Så fullständigt underställd synden. Alltså så fullständigt förlamade är vi ju inte av synden om vi tittar på våra egna liv. Visst gör vi misstag, men vi har ju ändå getts en fri vilja, eller hur? Det är ju inte så att vi människor går runt och ständigt gör ont. Alltså att vi förslavar under synden på det sättet. Det är ju inte erfarenheten. Det är inte så det ser ut i våra liv. Så är det inte att gå för långt och säga att vi är slavar under ondskans andemakter. Och de här invändningarna, de är inte nya på något sätt. Redan Jesus mötte de här invändningarna. Och så här läser vi Johannes kapitel 8. Jesus resonerade med de som trodde på honom, står det. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och så kommer invändningen. De sa: vi härstammar från Abraham och aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Och det här kan vi koppla ihop med när Jesus säger att jag ger mitt liv till lösen. Därför att i det så ligger den här befrielsen. Alltså Jesu död är alltså vägen till människans frihet enligt hans egna ord. Och exakt hur det här går till, ja, det är faktiskt ett mysterium. Vi har mänskliga bilder att ta till för att försöka förstå det. Men det är lite grann av ett mysterium. Och någon som har fångat det här väldigt väl, det är Sven Lidman i psalm 234. Och jag har bett lovsångsmusikerna här komma upp och leda oss i hans psalm 234. Där han närmar sig korset, inte utifrån att jag har förstått, utan jag har upplevt korsets kraft. Men exakt hur det gick till, det är lite grann av ett mysterium. Ska vi sjunga den versen tillsammans? Den kommer på skärmen också. Tillgången till det liv som blir möjligt genom korset är inte beroende av att vi helt och fullt förstår hur detta går till. Vägen går inte via vårt intellekt. Utan det handlar ju snarare om att vi vill ta emot detta liv och denna kraft som frigörs i korset. Alltså nyckeln till korset, det är inte vår intellektuella kapacitet. Utan nyckeln till korset, det är ju vårt öppna hjärta. Där ska korset landa, inte här. För vi kommer aldrig helt och fullt förstå det. Vi får bilder, vi får hjälp i Bibeln som vi kan på något sätt hjälpa oss att förstå. Men för att det ska landa så hänger det inte på min intellektuella kapacitet. Utan det hänger på mitt öppna hjärta. Och den här friheten som finns tillgänglig genom Jesu kors är ju först och främst tänkt att vara en erfarenhet. Någonting som jag är med om snarare än någonting som jag förstår eller en intellektuell övning. Visst kan teologer fundera och det är gott att fundera tillsammans och försöka förstå. Men för att det ska landa så handlar det inte om min intellektuella kapacitet. Och observera att Jesus i Johannes 8 inte säger att de ska lära sig sanningen. Som att ta in liksom rätt information. Utan han säger att de ska lära känna sanningen. Det handlar snarare om att lära känna någon än att lära sig något. Och det är ju det Jesus säger i Johannes också. Jag är vägen, sanningen och livet. Sanningen är en person. Och inte ett fakta eller någonting vi ska lära oss. Så det liv som Jesus genom sin död möjliggör för varje människa, det är ett liv i frihet utifrån det ordet vi har läst. Att han ger sitt liv som en lösen. Alltså hans död är en lösen och befriar den människa som tror på honom. Och den människan blir befriad ur dödens makt och grepp och leds in i frihet. Tas från en plats till en annan. Och nyckeln för att det ska hända och bli en verklighet i en människas liv. Det är det öppna hjärtat. Att det är där korset får landa. Och vi låser upp, tror jag, genom att ta emot och genom att vi ber Gud om att få ta emot. Att vi öppnar våra liv på det sättet. Och det är den bönen som vi får uttrycka tillsammans varje gång vi firar gudstjänst. Både när vi lyssnar till texterna och när vi får delta i lovsången och tillbedjan. När vi får delta i bönerna tillsammans och när vi får dela måltiden med varandra. Det är ju en bön som vi uttrycker och säger: Gud, jag kommer med mitt öppna hjärta och jag vill att korset ska få landa där. Och få vara verksamt i våra liv. Och den bönen ska vi också få uttrycka idag när vi firar måltiden. När vi ber för varandra och när vi sjunger lovsångerna. Vi ber. Tack Jesus för att du betalade lösen för att befria varje människa och den här världen ur ondskans makt. Tack att det finns frihet i dig. Och här du ser våra liv. Du ser var vi befinner oss. Du ser vad vi brottas med och kämpar med som på olika sätt binder oss. Herre, jag ber att ditt kors ska få landa i våra liv. Ska få landa i vår gemenskap, i vår församling. Så att din kraft ska få vara verksam varje dag. Herre, vi ber att du gör det också idag i våra liv. Amen.